kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är över andra Korinthierbrevet och vi är på del 15. Tyvärr så har början av bibelförklaringen inte kommit med på inspelningen, så vi kom in en liten stund in i samtalet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Ja, försoningen, jag sa ju det att man vet inte riktigt, inte helt självklart hur man ska avsluta det här avsnittet, alltså från elfte versen, femte kapitlet, elfte versen. Här i Gerts bibel så är det ju faktiskt till och med sjätte kapitlet vers 2 skulle man kunna säga. För det är först sen i sjätte kapitlet vers 3 som det börjar ett nytt litet avsnitt. Men många är nog beredda att avsluta med 19 versen redan. Därför att sen i 20-21 versen så börjar han ju förmana korintierna. Så då är det inte längre undervisning om, utan då är det mer om försoning, utan mera vädjande till korintierna att låta sig försonas med Gud. Och vi ska ta, jag tror vi avslutade med 19 versen förra tisdagen. Och jag läser då, nej, innan jag läser så ska jag säga det, att det vi har framför oss, det är i sådana fall ifrån 5-20. Och jag kunde rubricera det här som vi har framför oss med orden Paulus enträgna vädjan. Han vänder sig till korintierna, han vädjar enträget till dem. Och det börjar här alltså i den 20 versen, ni ser orden. Vi är alltså sändebud för Kristus, det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar och så vidare. Och det där sträcker sig ända till och med kapitel 7 vers 3. Sen i den fjärde versen i sjunde kapitlet så börjar någonting nytt. Så det vi har framför oss är alltså från 5:20 till och med 7:3. Ni ser där i vers 2 och 3 i sjunde kapitlet, där finns den här vädjan fortfarande kvar. Ge oss rum i era hjärtan. Vi har inte handlat orätt mot någon, inte skadat någon och så vidare. Så där vädjar han på nytt och på nytt. Det här lite längre avsnittet nu då, delar vi upp i tre delar. Så det första är då från 5:20, från början där, till och med 6:2. Och där kunde man rubricera det med orden, låt försona er med Gud. Och det ska vi alldeles strax tala om. Sen den andra delen, det är då sjätte kapitlet från vers 3 till och med vers 10. Och där har Folkbibeln rubriken prövningen och glädjen i tjänsten. Jag har valt bort den rubriken och satt dit en egen rubrik, eller rättare sagt plockat upp en rubrik ur texten. Så jag skulle vilja kalla det avsnittet för tjänsten, att tjänsten sker under alla förhållanden. Ni har det i vers 4. Nej, under alla förhållanden vill vi visa. För prövningen och glädjen i tjänsten, jag tycker att det blir lite, ja ni vet, ibland får man prövningar och ibland får man glädjeämnen och sånt. Men det Paulus talar om, det är ju att det där ingår i tjänsten. Och tjänsten ska ju utövas under alla förhållanden. Oavsett om det är prövningar eller glädjeämnen, det är ganska underordnat. Det är inte överordnat att det är prövningar och att det är glädjeämnen, utan det överordnade är att vi tjänar. Och det gör vi under alla förhållanden. Så den rubriken ändrade jag då. Sen är det från vers 11, sjätte kapitlet, till och med 7, vers 3. Den tog jag också ur texten och satte rubriken ge oss rum i era hjärtan. För ni ser det i elfte versen. Ja, elfte versen, ännu tydligare i trettonde versen. Gör som vi, jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan. Och sen kommer det i sjunde kapitlet då, vers 2. Ge oss rum i era hjärtan. Kommer det igen där. Så hela det avsnittet är en vädjan om att ge Paulus rum i korintiernas hjärtan. Så det är alltså tre stycken mindre avsnitt med rubrikerna låt försona er med Gud, tjänsten sker under alla förhållanden och ge oss rum i era hjärtan. Det är vad vi nu har framför oss. Om vi hinner alltihopa idag så är det ju bra, men vi ska nog låta det vara osagt. Vi börjar med att läsa verserna 20-21, alltså slutet på femte kapitlet. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och där ser jag att det finns en not i folkbibeln. Stå rättfärdiga inför Gud. Och så är det ordagrant vara rättfärdighet från Gud. Så står det på grekiskan. Men det är inte så stor skillnad. Så det är klart att man kan säga att de där två verserna tillhör själva undervisningen om försoningen. Men här är vi då inne på tillämpningen. Och det första som jag skulle vilja lyfta fram eller säga när det gäller de där orden låt försona er med Gud, det är alltså att det är när vi tar emot försoningen som förlåtelsen äger rum, som skuldbördan tas bort och förlåtelsen äger rum. Så det är visserligen rätt att både predika och undervisa, som vi ofta gör i vår tradition, att alla människor är försonade med Gud. Men då skulle man egentligen förtydliga det och säga, i alla fall när man riktar sig till de döpta, vi alla är döpta till Kristi död. Vi är alla försonade med Gud, ja vi är alla indragna i hans död. Det måste man ju säga då också, för det är ju vad som ligger i försoningen. Och det gäller alla människor. Det har gått en dom över hela den gamla skapelsen när vi väl kommer till korset. Så där avslutas den gamla skapelsen. Och det brukar vi kanske inte vara lika tydliga med, men det behöver jag inte upprepa nu när vi har haft 2 timmar om försoningen. Utan det som behöver sägas här, det är ju det att Paulus uppmanar korintierna att låta sig försonas med Gud. Att ta emot försoningen. Att ta in försoningen, ställa sig på försoningens grund, bejaka försoningen. Och när det sker, då tas ju skulden per automatik bort. Då bär ju Kristus vår skuld. Då renar hans blod oss, våra samveten. Och då kan också Gud, Fader själv, förklara oss för rättfärdiga. För när vi är upptagna i Kristus, försonade med Gud genom Kristus, då är vi också rättfärdiggjorda. Då kan vi också rättfärdig förklaras och göras rättfärdiga. Men de här 2 sista stegen, om jag säger så, att bli rättfärdiggjord eller att bli förlåten, att födas på nytt, att bli döpt med helig ande, det finns många olika uttryck. Det är ju ett mottagande. Så det är en viktig poäng som Paulus lyfter fram här. Och det är inte så ofta som han lägger betoningen just på att en person ska ta emot. Och i vår tradition tror jag att vi är försiktiga med det, därför att vi vill inte lägga bördor på människor. Dessutom vet vi att detta är Guds eget verk. Men när allt kommer omkring så måste vi ju hjälpa människor till att ta emot det här. Och i förlängningen också få vissheten om att de verkligen är försonade med Gud. För det är ju ett personligt förhållande till en personlig Gud som vi talar om. Så förvisso kan man tala om det i allmänna termer och säga att det som Kristus har gjort för alla. Men vad hjälper det? Skulle Martin Luther ha strukit under flera gånger om? Vad hjälper det om Kristus har försonat hela världen med sig själv om inte jag är försonad med Gud? Då går jag ändå miste om det. Så det här är någonting som vi är dåliga på och någonting som vi skulle behöva ta upp oftare. Och jag tror tyvärr också att det finns många kristna som har varit kristna till och med i decennier som fortfarande svävar i någon sorts kluvenhet eller till och med ovisshet om de verkligen är riktiga kristna. Därför är det ingen som har hjälpt dem. I frikyrkliga sammanhang, åtminstone som det var förr då, så fick man ju bedja att Jesus skulle komma in i mitt hjärta tillsammans med någon annan. Jag tvivlar på att det fungerar så i frikyrkligheten idag, men det fanns ju en poäng med det. Och även inom kyrkan, i den gammalkyrkliga väckelsen, så var ju väckelseprästerna måna om att hjälpa människor, att förlösa människor och hjälpa dem till visshet. Inte därför att de var duktiga, utan därför att Kristus hade gjort det här för dem. Så där är det ju i nådens ordning som växte fram då, framförallt på västkusten. Där var det ju först en upplysning genom lagen, alltså en självkännedom. Och i den där självkännedomen så ingick att man räckte inte till, man kan inte frälsa sig själv. Och sen kommer med nödvändighet upplysningen om Jesus Kristus, vem han är och vad han har gjort. Och där då ska den helige ande uppenbara detta och göra undret i en människas liv. Men som sagt, återigen, Paulus säger att till korintherna, och han ägnar ju hela sjätte kapitlet och en bit in på sjunde kapitlet åt att vädja till dem. Det är en enträgen vädjan i det här. Så det är det som jag vill lyfta fram först. Och då så ställs ju allting egentligen på sin spets. Därför att när Paulus gör en sån här enträgen vädjan till korintierna, då uppstår ju frågan, kommer de att låta sig försonas med Gud? Kommer man att ta emot det som Paulus skriver och det som man vädjar om? Eller kommer man inte att göra det? Det ställs ju på sin spets. De måste ju bestämma sig här nu när de har läst det här brevet och gått igenom det här. Hur de vill ha det. Så det är mycket som står på spel. Och frågan är om korintierna, och då tänker jag inte på korintierna framförallt, jag tänker inte på de som hade frid med Gud och med Paulus, utan jag tänker på de som var oförsonliga med Paulus, som förtalade honom och som åstadkom splittringen i församlingen. Frågan är om de förstod vad deras själviskhet och vad deras oförsonlighet ställde till med. Jag tvivlar på det. Men det är möjligt att man skulle kunna hantera det på samma sätt som det här med att man säger att i Korinth så var det splittring. Några håller sig till Paulus, några till Kefas och så vidare. Och jag har ju sagt det flera gånger, särskilt när vi gick igenom första Korinthierbrevet, att grundproblemet var nog inte splittringen, utan grundproblemet var att de förstod inte att de var inlemmade i samma kropp. Att de hörde samman. Och det är kanske så med det här också. Att här levde man i oförsonlighet, och det är klart, tar man inte emot försoningens ord så är det ett problem. Men problemet är ju, om man omformulerar det positivt, att de inte ser vad det är att leva i Kristus. Att leva som försonad med Gud och med sig själv och med andra. Man brast i insikt. Man var för defensiv. Man var för upptagen med sig själv och sin egen ståndpunkt och sin egen ovilja. Och så förstår man inte hur djupt fördärvade vi människor är. Man hade inte den självkännedomen. Och har man inte den självkännedomen och aldrig har drabbats av den, hur ska man då kunna förstå Guds kärlek och Guds nåd? Det går inte. Hur ska man kunna ta emot Paulus vädjan om man inte kan se sina egna brister, om man inte kan se sitt eget behov av att leva av Guds nåd och av Guds försoning? Utan man lever i egen rättfärdighet. Och nu känner ju jag att det här är ju i högsta grad angeläget också i våra sammanhang och i vår tid. Och så påminner han igen här då i vers 21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi skulle kunna leva försonade med Gud. Alltså hela den där undervisningen kommer igen här. Tänk vad Gud har gjort. Tänk vad som har skett genom Jesus Kristus i hans död och uppståndelse. Och allt detta bortser ni ifrån därför att ni är egenrättfärdiga, själviska, självupptagna, självkloka och inte hör vad försoningens ord handlar om. Så som sagt, det är mycket som står på spel. Och när Paulus nu påminner om vad Gud har gjort i vårt ställe, nämligen gjort Kristus till synd, så står det i grundtexten på ett sådant sätt så att man kan uppfatta det lite olika. Jag vet i Bibel 2000, för jag tittade på några andra översättningar, där står det att Gud gjorde Jesus till ett med synden. Alltså problemet här är ju att Jesus Kristus, när han dör på Golgata kors, så blir han till ett med synden. Men samtidigt så kan han inte bli ett med synden på ett sådant sätt så att han förtjänar att dö. Det är ju inte som syndare han dör. Han dör ju som oskyldig. Poängen är ju att han är syndfri. Men han tar på sig alla synderna. Dock är han fortfarande syndfri. Och det här är lite svårt att uttrycka. Och det första sättet att uttrycka det på, eller den första översättningen, första aspekten, det är detta som jag säger, att han blir gjord till ett med synden i den meningen att han blir gjord till ett offer, till ett syndoffer. Och så finns det ju flera kommentarer som uppfattar det hela. Men det finns två andra nyanser i hur man också kan uppfatta det. Och det andra sättet är att han tar gestalt i en syndig människas gestalt. Han är inte syndig människa, men han tar syndig människas gestalt. Och så står det i 1917 års översättning, syndigt kötts gestalt. Och det där har Paulus också, vill jag minnas, i Romarbrevet. Nu skrev jag inte upp det stället här, men är det inte i Romarbrevet 8:4? Låt mig få titta efter. Ja, 8:3. Ja. Jag tar hela versen där, 8:3. Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, alltså den kunde ju inte föda oss på nytt, den kunde inte göra oss heliga. Svag som den var genom den syndiga naturen. Alltså människan klarade inte av att leva efter lagen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Där har ordet. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Det är den andra aspekten. Han var lik en syndig människa. Och i hans kropp, i Kristi kropp, fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som lever efter anden. Det tredje sättet att förstå, eller tredje aspekten att förstå de där orden att han blev till ett med synden, det är att han drabbades av syndens konsekvenser. Alltså betoningen ligger inte på att han är syndig köttsgestalt. Betoningen ligger då inte på att han är ett syndoffer. Utan betoningen ligger på att han tillräknas synderna. Och när man läser Johanssons kommentar, som jag har haft som grundkommentar till det hela, så förordar han det tredje. Ingen av de här tre aspekterna är felaktig. Alla tre har sin relevans och olika kommentarer lyfter fram olika aspekter. Men Johansson tycker att man ska lyfta fram det där med att det är syndens konsekvenser. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe låtit drabbats av syndens konsekvenser. Och att han föredrar den nyansen beror på sammanhanget. I vers 19 så står det nämligen: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Gud tillräknar inte dig dina överträdelser. Och motsatsen blir då när det gäller Kristus. Han blir tillräknad syndens konsekvenser, våra synder. Fastän han inte har gjort dem så blir han tillräknad dem. Och då stämmer så att säga vers 21 och 19 med varandra. Sen så står det då att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Om jag får gå vidare på det som jag nyss sa, så står det i noten här i folkbibeln att vi skulle vara rättfärdighet från Gud. Det kommer det igen i sådana fall. Vi tillräknas Guds rättfärdighet. Vi är ju inte rättfärdiga, men vi tillräknas hans rättfärdighet. Och blir förklarade rättfärdiga. Och vi blir delaktiga av allt det som Kristus är och som han har gjort. Och då när det här har hänt, det som de gamla väckelseprästerna kallade för det saliga bytet. Att vi ger honom våra synder och han ger oss sin rättfärdighet. När det sker, då uppstår som en effekt av denna försoning ett tillstånd som kallas för frid. Då har vi frid med Gud. Frid är ju ett väldigt starkt teologiskt ord. Shalom på grekiska, på hebreiska. Och det har egentligen att göra inte med, det har absolut inte att göra med en känsla i mitt hjärta, i alla fall inte till en början, utan det har att göra med balansen, harmonin i universum mellan himlakropparna i skapelsen. Alltså när Gud hade skapat så såg han att allting var gott. Och det var mycket gott, det upprepas ju gång efter gång. Det tillståndet är shalom. Det är lite intressant tycker jag och härligt att man hälsar varandra i Israel med shalom. Och vi kan ju också göra det ibland, hälsa varandra med shalom eller med frid. Det vi tillönskar varandra när vi säger så, det är det perfekta tillståndet. Idealtillståndet, frid med Gud, frid med oss själva, frid med varandra. Det är alltså i försoningen, det är det tillstånd som råder i försoningen. Och då kan man ju kanske stryka under det som står där i vers 28 och 21 också. I honom. Det är i honom som vi står rättfärdiga. Och det har vi också sagt många gånger under de här timmarna och timmar tidigare. Att det som har hänt är inte i första hand att vi har blivit förändrade. Psykologiskt eller moraliskt eller så. Utan det som har hänt är att vår position har förändrats. Vi stod förut i synden. Vi stod under Guds vrede. Vi stod under lagen. Men nu så har det skett att vi har tagits in i Kristus. Och när vi är intagna i Kristus så står vi under nåden. Vi står under det eviga livet. Vi har en annan position. Och det har vi med allt vad vi är och har. Och det är det som Paulus har tagit upp nu flera gånger i andra Korintherbrevet. Han säger det att de i Korinth, de här falska apostlarna, de begriper inte att också våra synder, eller kanske till och med framförallt våra synder, vår sjukdom och vårt elände, är ju intaget i Kristus. Så vi ska inte vara såna. Hör ni som lyssnar på det här, att vi tänker att ja, allt det som har med min tro att göra och som är gott och som är medvind och som talangen och fritiden. Och nu vill jag ge ett år till Herren, brukar de säga när de ska börja någon bibelskola och sånt. Alltså så kan man inte tänka. Utan vi ska ju ge allt. Vi ska ju ge vår ovilja, vår bitterhet, vårt elände ska vi ge till Herren. Och inte bara ge, utan när vi ger våra liv till Herren så ger vi ju allt detta till Herren. Och allt det där finns i Kristus. Så Paulus menar att vi kan inte längre se varandra på ett ytligt sätt, utan vi måste se varandra i Kristus. Och då ser vi allt det goda hos varandra. Och därför blir han ju kanske inte irriterad, men ja, det blir han nog också. Men han får ett starkt behov, inte att försvara sig själv, men att förklara för korintierna. Ni ser mina brister, men ni skulle ju se vad Kristus har gjort för mig. Ni ser ju fel. Ni ser rätt, men det blir ändå fel. Därför att ni ser på det gamla sättet, ni ser på ett ytligt sätt. Vi måste behandla varandra på ett annat sätt. Låt försona er med Gud. Det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Sen kommer vi då till 6:e kapitlet. Jag läser där vers 1 och 2, räcker till att börja med. Ja, det är då avslutningen, eller det hör ihop med det här med att de ska försonas med Gud. Han säger, som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Så de två verserna skulle koppla ihop med vers 20-21 i 5:e kapitlet. Man kan nästan bortse från att det är kapiteldelning därför att de hänger ihop. Och då så ser vi att Paulus uppmanar dem att ta emot. Här kommer det ju igen. Han sa tidigare, låt försona er med Gud. Nu säger han, ta emot Guds nåd. Och ta emot den så att den blir till nytta. Och då är det några saker som han har sagt med den där meningen. Han har sagt att, han har egentligen sagt att om nåden tas emot som en självklarhet. Om nåden inte blir till någon nytta utan den tas emot som en självklarhet. Alltså den är betydelselös. Då är det ju inte nåd. Och det här har vi tyvärr också fått långt in i våra sammanhang. Vi tänker så att, ja, att Gud är nådig. Det betyder att han ser mellan fingrarna med våra synder. Det betyder att han är barmhärtig. Han låter oss vara sådana som vi är. Men då har vi glömt bort vad han har gjort genom Jesus Kristus. Han har ju låtit Jesus Kristus lida för våra överträdelser. Han har ju tillräknat alla våra överträdelser till Jesus Kristus. Det är ju det pris han har betalat. Och att han utifrån det ger sin nåd är ju en väldigt dyrköpt nåd som ges. Och den är inte alls självklar heller för oss att vi ska få del av den. Men vi har fått för oss att Gud är sån så att han bryr sig egentligen inte, utan han är eftergiven. Och då har man ju helt missförstått detta med nåd. Nåden är Guds kraft till förvandling av våra liv. Nåden är en våldsam kraft. Därför att när nåden kommer in i ditt liv, då är dina egna talanger, din egen styrka inte värd någonting. Den slås ju sönder. För det blir Kristus alena. Och vi värjer oss ofta emot Guds nåd. Vi värjer oss emot hans herravälde. Därför att vi vill ju vara med själva. Men det är först när vi ger upp oss själva och låter honom ta över allt i vårt liv och bekänner honom som Herren på alla områden i våra liv, och kanske särskilt på de områden där vi inte vill att han ska vara Herre eller där vi tycker det är svårt. Det är först då som upprättelsen kan börja äga rum. Det är först då som vi kan till och med bejaka våra svagheter. Paulus, han berömmer sig av sina svagheter när vi kommer så långt. Därför att han ser allting i Kristus. Vi är intagna i Kristus. Och vi är intagna i Kristus med svagheterna också. Och vi bejakar detta. Men då har vi inte något eget att berömma oss av längre. Så när han säger att vi ska ta emot Guds nåd så att den blir till nytta, så har han alltså sagt att om den inte blir till nytta, om den inte verkar hos oss, om den inte är dyrbar för oss, inte betyder någonting för oss, inte omvandlar oss, ja, då har vi egentligen inte förstått vad Guds nåd är för något. Och det här var ju bekymret då hos dem som han vänder sig till i brevet. Om du tittar i 5 kapitlet vers 12 så säger talaren i vers B, så skriver han: så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Det fanns alltså de i Korint som berömde sig av yttre ting. Och de yttre tingen var ju inte bara gods och ära och rikedom, utan de yttre tingen var ju mycket den egna klokheten och den egna andligheten. De tyckte ju de var andligare än Paulus och förstod inte att de missade målet när de sa så. För de såg på Paulus, de såg inte Kristus. Eller som det står i 15 versen, kapitel 5, vers 15. Där talar han om att vi inte längre ska leva för oss själva, utan för honom. Så det fanns människor som berömde sig av yttre ting. Och det fanns människor som levde för sig själva. Nu skriver han till kristna, kom ihåg det. Och att han skriver att de levde för sig själva är naturligtvis svårt nog. Va? Men lika svårt tror jag det var för Paulus, det faktum att de här korintierna som levde för sig själva, de förstod inte vad det var att leva i Kristus. De hade inte det klart för sig. Och därför så levde de inte klarökt i Kristus. De hade inte kunnat ta till sig evangeliet och nåden på ett riktigt sätt. Utan hade satt krokben på sig själva. Den självklara nåden, kära vänner, den kan aldrig bli till nytta. Utan först när vi upptäcker försoningen i Kristus och när vår självkännedom växer. Och här är det ju paradoxalt nog så att när de som får en mer eller mindre dramatisk omvändelse, eller för all del, det behöver inte vara dramatiskt, men de som är medvetna om sin omvändelse, kanske som vuxna då tänker jag framför allt, det kan ju vara barn också, men de är ju medvetna, de har ju en självkännedom om att de behöver en frälsare. Det är därför de tar emot Jesus. Den självkännedomen som gör att man tar emot Jesus, när man säger att jag behöver Jesus i mitt hjärta, den självkännedomen följer ju med genom hela livet. Skulle till och med våga säga att den växer. Jag blir så att säga inte en bättre och bättre människa. Jag blir i en mening mer och mer medveten om att jag inte räcker till. Och kanske är det så efter att jag har vandrat med Herren i många, många år, att jag är väldigt medveten om att jag inte kan leva upp till idealet så som jag skulle önska att det var. Och därför blir ju också Kristus mer och mer värdefull för mig. Förstår ni hur jag tänker? Så då är inte nåden utan verkan. Utan då är jag självmedveten av självkännedom, och framförallt så har jag en kännedom om hur mycket Kristus betyder för mig. Han betyder mer och mer för mig. Det är något sunt. Tyvärr så tror jag att många kristna feltolkar och vänder emot sig själva och säger att jag är en dålig kristen. Ja, men då har man ju verkligen snurrat runt. Om man har omvänt sig ett varv för mycket så att säga, då blir det fel igen, va? Därför att den där självkännedomen om att jag är en, inom citationstecken, dålig kristen, eller att jag inte räcker till i mig själv, den är ju min tillgång. Det är ju den som stärker mitt beroende av Kristus. Då ska jag inte titta på mig själv och säga en dålig kristen. Utan ska jag titta på Kristus och säga, tänk vad mycket han betyder för mig. Och jag vet inte hur det kommer sig att så många kristna ser in på sig själva. Om det är dålig undervisning helt enkelt. Eller om det är att vi är så inkrökta i oss själva så att vi inte förmår höra det här som jag talar om nu. Korintierna hade tydligen svårt för det. Men Paulus, han inte bara undervisar om försoning, utan han vädjar enträget till att de ska ta emot Guds nåd. Och det är så att den blir till nytta. Och så citerar han. Han citerar ifrån Jesaja. Citatet där i vers 2 är ju från Jesaja. Ja, nu då, det står ju inte utskrivet här. Jo, där står det. Jesaja 49, 8. Jag slår upp i Jesajas bok och då är det så här att från Jesaja 40 så kommer det som kallas för, som bibelforskarna kallar för trösteboken. Så att från kapitel 40 till och med 48, här har vi rubriken Herren tröstar sitt folk. Och i 40:e kapitlet så står det till exempel så här i vers 2b. Eller vers 2. Tala ljuvligt till Jerusalem, förkunna för dig att dess vedermöda är slut. Att dess missgärning är försonad. Och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Dess missgärning är försonad. Alltså det här är ju en profetia om vad Jesus Kristus gör på Golgata kors. Det här ska alltså förkunnas. Tala ljuvligt till Jerusalem. Och det är precis vad Paulus har gjort i relationen till Korint. Det var ju vad han undervisade om i 5:e kapitlet. Om att missgärningen är försonad. Sen när man kommer till Jesaja 49. Så fortsätter trösteboken med kapitel 49 till och med 57. Och där handlar det mer om den lidande tjänaren, om Messias, han som ska åstadkomma det här. Alltså med, som vi läser då som kristna. Här handlar det mer om att Jesus Kristus är den som ska göra det här. Han är Guds Messias. Och då står det i vers, alltså Jesaja 49, vers 8. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Alltså försoningens tid och nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket och upprätta landet. Hela det här sjoket av Jesaja kapitel har ju Paulus i bakhuvudet när han citerar den här versen som han nu ger till församlingen i Korint. Om du då går tillbaka till andra Korintierbrevets 6:e kapitel så säger han i andra versen i det här citatet, jag bönhör dig i rätt tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Då är det som att Paulus säger att om man redan 700 år före Kristus, för det var då Jesaja profeterade det här, kunde höra att det var missgärningen var försonad och att Gud bönhör dig i behaglig tid. Om man redan då levde i en behaglig tid, hur mycket mer ska vi då inte leva i den tiden när vi är i Kristus? Som är verklighet, Guds verklighet. Nu är den rätta tiden att ta emot försoningen. Och här har de ju inte en chans att komma undan korintierna. De kan inte säga imorgon. De kan inte säga vi måste skriva ett brev till med nya frågor. Nu är frälsningens dag. Så man kan liksom se eller höra tystnaden i församlingen i Korint när de läser upp det här brevet. För det som har hänt i Jesus Kristus, det är ju, vad är det som har hänt? Jo, försoningen har uppenbarats. Det som skedde, står det i apostlärningarna, det skedde ju inte i någon avkrok. Det här var ju klart och synligt och tydligt och hela världen känner ju till det här nu. Gud har uppenbarat försoningen. Det vill säga, han har visat att nu är den rätta tiden. Nu tar vi emot försoningen. Så det är väl möjligt att att korintierna, eller troligt till och med, inte minst efter hur jag har betonat det, att de kände att de var nog rätt så pressade här. Det var verkligen en enträgen vädjan. De var tvungna att ta emot eller värja sig på något sätt. I värsta fall. Och för att det inte ska vara så. För det här med försoningen kan man ju inte tvinga på någon människa. Och det visste ju Paulus. Så var han ju mån om, som han sa redan i 5 kapitlet, att tala om att hans drivkraft är Kristus. Kristi kärlek tvingar mig. Ni måste se och förstå att jag försöker inte vinna en diskussion. Jag försöker förmedla Guds nåd till er. Den är ju uppenbarad i Kristus. Vi måste ju mötas i Kristus. Och så läser vi då nästa del, va? Verserna 3-10. Och då har vi inledningen där på det avsnittet. Vi tar vers 3 och en bit in på 4. Då skriver Paulus här: vi vill inte på något sätt väcka anstöt. Okej, jag har varit trägen här nu. Jag har verkligen liksom ställt det här på sin spets. Men jag vill inte väcka anstöt. Ni måste förstå mig rätt. Jag vill inte att vår tjänst ska smutskastas. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Och det är det här som brinner som en eld i hans hjärta. Och menar jag att det måste göra oss alla sanna apostlar och kristna. Nämligen att det är Kristus som är Kristi kärlek som är drivkraften. Viljan att visa på honom som har försonat världen med sig själv. Möjligheten att ta emot och få frid med Gud. Det är det som ska vara drivkraften, människornas bästa. Och det får inte vara så att vi väcker anstöt. Eller att vi beter oss på ett sådant sätt så att människor bara ser våra svagheter. Och säger, ni är inte bättre än vi. Alltså det hamnar på helt fel bog. Men det är inte helt enkelt, som ni märker, att förmedla den här uppriktiga kärleken till korinterna. Och ni vet att det inte är lätt i vår tid heller. Och därför så fortsätter nu Paulus att säga här nu från 4b och till och med 10. Det som jag hade som rubrik, att han har en tjänst under alla förhållanden. För ni vet hur det var att de falska apostlarna i Korint, eller de som missförstod det hela, de tänkte ju på grekiskt sätt, och vi är ju barn av den grekiska filosofin. De tänkte som så att när jag har medgång och när det går bra för mig, då är Gud med mig. Och när han svarar på mina böner, då är jag välsignad. Men när det är jobbigt och motigt, då är Gud långt borta. Det var ju så de tänkte, och då vände man det mot Paulus och sa, ja men titta på dig Paulus. Du som har så mycket motgång. Gud är ju inte med dig. Du kanske till och med bär på, man vet inte om man hade någon sjukdom, det där med törntaggen i köttet. Och du har blivit stenad och de driver dig från stad till stad. Du är ganska impopulär egentligen, Paulus. Det var några som berättade för oss att du har suttit i fängelse till och med. Hur ska vi kunna lita på dig? Så tänkte de. Och därför så är det viktigt för Paulus att säga, ja visst, så kanske det är. Men det är ju intaget, jag är ju intagen i Kristus. Och jag tjänar Kristus oavsett om jag sitter i fängelse eller inte. Och om jag är sjuk eller eländig, har motgång och våndas över både det ena och det andra, så vill jag ändå predika Kristus och honom som korsfäst. Och så börjar Paulus kan ju inte ge svar på tal på så sätt att han börjar berömma sig av att, ja men när jag var i Thessaloniki, det var det 30 som blev frälsta, 15 som blev helade. Du skulle aldrig höra Paulus säga så, även om det var sant. Utan han skulle säga så här, ja där stenade de mig och det var väldigt jobbigt. Jag var tvungen att hissas ner från en korg i den där staden och jag fick fly därifrån. Men han skulle berömma sig av det. För också svagheterna i Kristus. I den situationen, ja, under alla situationer, så predikar jag Kristus. Och det är det som är trovärdigt också. Då blir han ännu mer trovärdig. Så man hade helt olika synsätt på det hela. Och nu ska vi läsa då hans uppräkning här. Då säger han ifrån vers 4 då. Under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest. Under hugg och slag. Under fångenskap och upplopp. Under arbete, nattvak och svält. I renhet och insikt. I tålamod och godhet. I den helige ande med uppriktig kärlek. Med sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Under ära och vanära. Med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. I alla förhållanden så är vi Guds tjänare. Inte bara när det är medgång. Så han har tagit in alltså alla de här bakslagen som vi kanske först registrerade som motgångarna. Han har tagit in det och också sina egna tillkortakommanden in i försoningen. Och det är ju där, det är ju där allt hör hemma. Alltså jag märker att jag, eftersom det är lite ovant, inte bara för mig tror jag, utan för er också, att tänka de här banorna, så upprepar jag mig själv och jag vänder mig till er som sitter här eller som lyssnar också direkt. Därför att vi har alla svårigheter, motgångar, lidande på olika sätt. Va? Men vi måste förstå att det är intaget i försoningen. Det är ju i försoningen i Kristus som allt det där hör hemma. Du kan inte hålla det utanför Kristus och sen beklaga dig dessutom. Utan allt måste tas in i Kristus. Och under alla omständigheter så har du del av livet i den heliga ande, syndernas förlåtelse, rättfärdighet, den himmelska glädjen och så vidare. Du kan aldrig förneka det. Du måste alltid under livets alla omständigheter bejaka just det. Ja, men ska jag förneka svårigheterna? Nej, det sa jag väl inte. Jag sa ju tvärtom. Ska jag bejaka svårigheterna? Du ska inte förneka motgångarna. Du ska bejaka också det. Så det var så Paulus såg det. Men korintierna och många av de kristtrogna i Sverige också använder sig av en annan måttstock som är grundad på grekisk filosofi. Dualistiskt tänkande, gott och ont, och det goda är ju gott och det onda är ju dåligt och så vidare. Va? Så vi har delat upp tillvaron på ett sånt sätt. Så att det var därför som Paulus adresserar dem som såg till, berömde sig av yttre ting. Vi läste ju det i den 12:e versen, 5:12. Eller de, hur var det stod i 5:15, de som levde för sig själva. Och det här var, de falska apostlarna, de var ju sådana som berömde sig av att de var apostlar. De uppträdde auktoritärt, de uppträdde myndigt. De ville själva vara klanderfria. Och varför ville de vara det då? Det låter väl sunt. Ja, det var den måttstocken som de hade på framgång. Och det är den måttstocken som västerlänningen har på framgång. Så de har olika måttstockar, Paulus och de här västerlänningarna som han vänder sig till. Och om du tänker dig den måttstocken som korintierna hade och som många kristtrogna i vår tid har. Om vi använder den måttstocken på framgång och motgång, ja, då var ju Paulus klandervärd. Då var han klandervärd. Det är ingenting att berömma sig av att man har blivit fälld i domstol och suttit 3 månader i fängelse. Det är klandervärt med vårt sätt att se det. Men det var det inte för Paulus. Därför att han hade handlat i enlighet med Guds. Han var Guds tjänare. Han satt där i åtminstone sina egna ögon då oskyldig. Han kanske hade lytt Gud mer än människor. Och även om han nu satt i fängelse så tog han in och då sa han, då sitter jag i fängelse för Kristi skull. Han tog in allting i Kristus. Och det är det vi behöver lära oss att göra också. Men som sagt, de hade en annan måttstock, de här korintierna, som tyckte att Paulus var, han var utblottad och han var svag och han drabbades av lidanden. Och så tänkte man att Gud kunde inte vara med honom. Paulus och hans medarbetare är därför måna om att lyfta fram svagheterna här. Dels därför att de inte vill vara likadana som de falska apostlarna som bara berömde sig av det goda. Sådana vill inte Paulus och hans medarbetare vara. Och så lyfter de fram svagheterna och lidande också för att de menar att detta är ju intaget i försoningen. Och vi är väldigt tacksamma till Gud för den nåden att det här är upptaget i Kristus. Och på det sättet så blir det ett samband mellan allt det där som är intaget i försoningen. Han, Kristus, blev gjord till ett med synden. Han drabbades av våra missgärningar. Vi är intagna i honom. Det där hänger ihop med våra personer. Alltså våra personer är ju intagna i försoningen. Eller om du vill säga, försoningen omfattar hela ditt liv. Så det finns en samstämmighet mellan budskapet om försoningen och Paulus liv. Det fanns det ju inte hos de falska apostlarna. För där fanns det en samstämmighet mellan försoningen och deras klanderfria liv. Men det dåliga i deras liv, det gömde de ju undan. Och det var ju hur kluvet som helst. Och tyvärr som sagt finns det där i vår tid också. Paulus, han vill ju inte berömma sig utav något, för då blir han ju likadan som de som anklagar honom. Men på något sätt så tvingas han i sitt försvar att försöka visa dem att han inte alls är sämre. Han är i Kristus, som jag har sagt många gånger. Och då väljer han att lyfta fram sina svagheter och sina lidanden. Det är vad han berömmer sig utav. Och så kommer det då en uppräkning. Och den där uppräkningen, den är i tre underavdelningar kan man säga. Därför att först så talar han om yttre svårigheter. I vers 4b, där skriver han under lidanden, nöd och ångest. Det är alltså yttre svårigheter kan man säga, som han drabbas utav. Ångest tycker jag är ganska intressant, för det är ju någonting som är djupt förankrat i det mänskliga väsendet. Paulus hade tydligen det också. Martin Luther är ju känd för sin ångest. Det är ju inget eftersträvansvärt, verkligen inte. Det är inte så jag säger, men det finns där. Och i ångesten så var han en gudstjänare. Så det är de yttre svårigheter som man kan drabbas utav. Sen så nämner han svårigheter som också är av yttre, men som andra människor tillfogat honom. Nämligen hugg och slag, fångenskap och upplopp. Det vill säga människor runt omkring honom ställer till med upplopp emot Paulus. Han drabbades av hugg och slag, han sattes i fängelse och man ställde till upplopp, till exempel i Efesus som vi har sett. Det är sånt som andra människor tillfogar honom, som han inte kan göra någonting åt. Han blir orättvist behandlad. Och det finns väl människor i vår tid som också tycker att de har blivit orättvist behandlade. I de situationerna ska vi vara Guds tjänare. Och sedan så har han då en tredje underavdelning där han talar om mer om sin egen kamp. Trons goda kamp. Nämligen arbete, nattvak och svält. Svält här ska du förstå som fasta. Det är samma ord. Han arbetade hårt. Dag och natt försörjde sig själv. Han bad på nätterna. Han fastade. Det var hans sätt att kämpa den goda kampen. Bland en del av hans sätt att kämpa den goda kampen. Och alla de där sakerna, för det är nio saker där nu som jag har räknat upp, ingår ju i tjänsten. Det är en del av hans tjänst. Kanske till och med man kan säga att det är förutsättningar för en tjänst. Det hör till livsvillkoren i den här världen. Och det är ingenting att vare sig beklaga sig över eller att strida emot. Utan man får ha det också i Kristus. Sen kommer han i vers 6 och 7, åtminstone inledningen av 7a. Så talar han om de inre kvaliteterna. Lyfter han fram det positiva. Jag tror vi hinner med det också. Först så nämner han fyra egenskaper. Renhet, insikt, tålamod och godhet. Och då är det som så att när man läser i kommentarerna, som ju inte alltid behöver vara präglade av kristen tro. För en kommentar till texten kan ju skrivas av en som inte är troende också. Men och så är ju Bibel 2000 är ju översatt på det sättet. Så det är inget att säga om det. Men då har man i de kommentarerna betonat att det här är Paulus egna egenskaper. Alltså ungefär som vi säger att det var en begåvad människa eller var en moraliskt högstående människa. Det var en stark personlighet eller så, va. Så finns det en del som tolkar det här. Att Paulus, han hade renhet och insikt. Han hade tålamod och godhet. Och det är inte en felaktig tolkning. Men jag skulle vilja göra en glidning här. Därför att också när han räknar upp det så är det inte frågan om, menar jag, om mänskliga egenskaper, utan det är ju frågan om livet i Kristus vi talar om. Det är ju Kristuslivet ska ju finnas med i de här egenskaperna. Vore inte den helige ande verksam i renhet, insikt, tålamod och godhet, så skulle ju också den där renheten, insikten, tålamod och godheten upphöra vid korset. Det är ju till den gamla skapelsen i sådana fall. Men här är det någonting som den nya skapelsen, den helige ande har kommit in i Paulus och verkar på livets alla områden. Och även om de här sakerna inte räknas upp på andra ställen som andens frukt, så kan du se det så. Ja, tålamod och godhet är väl andens frukt, om jag minns rätt, i Galaterbrevet. Men även renheten och insikten, så kan man se att det är den helige ande som verkar. Och det här förstärks av det som står sedan. Nämligen i den helige ande med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft. Där är det ju tydligt gudomligt. Men de här kommentarerna som inte är inne på den här gudomliga linjen, de har inte i den helige ande med stort A. Utan de har anden med litet A, alltså människans, fortfarande människans egenskaper, den mänskliga anden. Men då tror jag man börjar glida ner i diket, därför att är det någonting som är uppenbart för oss som kristna, så är det väl att helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft är gudomliga egenskaper. Det här är ju beskrivning utav Guds eget väsen. Och om det här är en beskrivning utav Guds eget väsen, då ligger det nära till hans att tro att det påverkar renhet, insikt, tålamod och godhet. Att det blir frukter utav, ett resultat utav den heliga ande, den uppriktiga kärleken, sanningens ord och Guds kraft i en människa. Det finns ett antal exegeter, de kanske till och med de flesta, som ser det just på det sättet också. Men som sagt, det är inte självklart, så att i Bibel 2000 kan jag tänka mig att det står med litet A. Fan, jag vill inte ha den framför mig. Men här i folkbibeln så har man markerat den här tolkningen genom att ha ett stort A. Och då har ju Paulus, vi får nog sluta med det här nu, men då har ju Paulus visat att Gud är verksam med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft. Inte bara trots att vi är svaga och dåliga människor, utan i det faktum att vi är sådana som vi är. Gud med hela sanningens ord och sin kraft och sin helighet är närvarande just i våra bräckligheter. Och därför kan vi aldrig ursäkta oss för våra bräckligheter, utan vi måste bejaka hans närvaro i våra bräckligheter. Så tänker Paulus. Så som Johansson, jag citerade Johansson förra tisdagen, var det väl jag sa så att Paulus sökte gemenskap med Gud på helighetens grund, men fann honom på syndens grund. Därför att Gud har blivit ett med synden. Han har blivit ett med oss, just sådana som vi är. Amen. Herre, så tackar vi dig för att vi får tränga djupare och djupare ner i ditt ord och få lära känna dig allt bättre. Herre, vi ber att du ska upplysa oss, låta oss få del av din gudomliga natur mer och mer, att du ska omvandla oss. Och Herre, tack för att vi vågar bejaka och bekänna att du är närvarande i hela vårt liv. Och du arbetar på alla de områden som finns i den mänskliga naturen, som finns i våra gemenskaper. Herre, hjälp oss att se det, inte som ett försvar för sånt som är dåligt, utan som ett bejakande utav din närvaro, utav din nåd, utav din kraft. Herre, vi vill inte bara se det, utan vi vill också erfara det i våra sinnen. Att våra sinnen förnyas till att bli sådana som du är. Tänka så som du tänker. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Andra Korinthierbrevet är det vi håller på med, och det här var del 15. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Fram till sändningens slut så får vi lyssna till musik. Och det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter då Bibeltimman. Jag som varit producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Härefter så kommer det då program ifrån Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.